Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Loke Blomgren.
Okej, men då får jag lov, eller jag har den stora äran att presentera Jonas Lindblom. Som är en, läser jag på Wikipedia, svensk docent och sociolog. Som är verksam vid Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Och vad gör Jonas här i vår podd, vill ni veta? Och svaret på den frågan är att vi bjöd in honom för att prata i huvudsak om en bok som han släppte i fjol, alltså 2023, som heter Psykiatrins kris, ett sociologiskt perspektiv. Och jättekul att ha dig här, Jonas. Du är varmt välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Kul att få vara med i podden. Tack.
Vill du säga någonting om bakgrunden till varför du valde att författa en bok då, som redan i titeln röjer att här finns kritik av psykiatrin, psykiatrins kris? Berätta om bakgrunden till boken.
Ja, det gör jag gärna. Jag har under ganska många år varit intresserad av psykiatrin och dess situation i kunskapsmässigt och även socialt. Fler och fler människor blir diagnostiserade, fler och fler människor blir medicinerade. Och jag var intresserad av, är det här ett verksamt sätt att hjälpa människor med psykiska problem, människor som befinner sig i psykisk kris? Och år efter år så att säga, så har jag läst in mer och mer böcker, artiklar och rapporter och publicerat några tidskriftsartiklar i ämnet som har publicerats i forskningstidskrifter. Men jag har också haft en kurs då, högskolekurs som heter Den diagnostiserade människan, diagnostisk kultur, makt och identitet på Mälardalens universitet. Och där har det då ingått dels studenter från beteendevetenskapliga ämnen men också yrkesverksamma. Och den här kursen har jag haft sedan 2016 då. Jag har hela tiden uppdaterat materialet, läst in nytt, försökt liksom verkligen att vara up to date med olika saker. Och ju mer jag hållit på med det här, ju mer engagerad har jag kommit att bli i det här ämnet. Och idag så skulle jag väl säga då att jag har blivit en kritiker av den nuvarande medicinska modellen som dominerar i psykiatrin, och också en person som kämpar för samhällsförändring på det här området. Så att det ser man också i min kurs, hur den mer och mer har blivit så att säga ett utarbetat alternativ till den rådande psykiatrin, från att ha varit nästan enbart då liksom ifrågasättande och reflekterande kring psykiatrin. Så att där har du väl en del av bakgrunden till den här boken.
Ni fick en på om det var något specifikt som du såg i din omgivning eller i dig själv som fick dig att börja ana oråd här kring psykiatrin. Var det något specifikt som hände eller något du läste eller vad det nu kan vara?
Alltså det går egentligen tillbaks redan vid millennieskiftet. Det var som så, jag vet inte om ni känner till Eva Kärve, hon är en sociolog i Lund, och jag bjöd in henne i samband med den här DAMP-debatten som var så otroligt infekterad med neuropsykiatriken Kristoffer Gillberg, och det handlar ju om DAMP då. Och jag läste hennes bok då, det var väl 2000-2001 där, och blev liksom fascinerad av själva ämnet. Det var ju en diagnos då, DAMP. Och det var, när jag hade bjudit in henne då, det var ju fullt alltså. Det var Omega-salen i Västerås, det var 300 personer, det till och med var fler än man var i lokalen. Det var så stort intresse. Sen gick det några år och sådär. Sen gick jag själv en terapiutbildning och där dök upp diagnoser och liksom det var ett ämne på tapeten där. Jag pratade väl en del kanske också med min handledare om. Verkade inte vara speciellt positiv till diagnoser. Och så jag hade liksom med mig det där med kärve, med terapiutbildningen. Och sen liksom den här allmänna samhällsförändringen. Att jag sa att det var liksom fler och fler som blev diagnostiserade med ADHD, depression, bipolär sjukdom. Det var en rejäl boom där. Och medicineringen har ju ökat kraftigt. Så att någonstans så blev det som att men det här måste jag sätta mig in i mer. Det här vill jag veta mer om. Och där började ett stort intresse för de här frågorna. Och jag skulle säga att det började kanske 2015-2016, någonting sånt. Som det var på allvar som jag började läsa mycket kring det här.
Skulle du vilja utveckla lite kritiken i boken? För som jag förstått det så är det liksom två grejer. Dels att det biologiska har tagit överhanden i psykiatrin. Och dels att att det har skett en medikalisering av liksom det vanliga livet. Att man utvidgar vad man kan förklara i det psykiatriska språkbruket. Skulle du vilja utveckla den kritiken som såklart du kan bättre än jag?
Ja, alltså, tack för frågan. För det fångar väl ingången i det här. Jag blev intresserad av också i samband med mina efterforskningar om psykiatrins historia. Den medicinska modellen vi har idag, den slog igenom då med DSM-3, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1980 publicerades den. Då gick man från ett paradigm som i hög utsträckning dominerades då av psykoanalytiska idéer om driftsliv, om psykiska konflikter, om omedvetna problem och sådana saker. Så DSM-1 hade ju den egenheten då. Man märkte verkligen att psykoanalysen dominerade där, för att det var reaktioner. Det var inte så att man levde av en depressiv störning, utan det var en depressiv reaktion. Det var inte en ångestsjukdom eller ett ångestsyndrom, utan en ångestreaktion. Och samma sak såg man alltså på de allra svåraste lidandena. Man led av psykotiska reaktioner, inte psykossjukdomar. Alltså hela väldigt mycket kommer att förändras med DSM-3. Och det är ju också sedan DSM-3, den modell som etablerades då, med att vi ser att man talar liksom om egentlig depression, depressiv sjukdom, man talar om ångestsjukdomar, ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom. ADHD kommer i DSM-3, reviderade versionen 1987, vilket också är en medicinsk diagnos. Man ser liksom hur det blir sjukdomar och störningar som då bekräftar medicinsk modell. Va? Och det viktiga då, grunden för DSM-3, det var väldigt mycket att man ville förbättra reliabiliteten. Det vill säga oenigheten bland klinikerna när de ställer en diagnos. Det hade påvisats vara väldigt dålig i de här psykoanalytiskt dominerande manualerna. Diagnoserna ställdes vind för våg. Man var ofta oeniga om vilka diagnoser en klient skulle få. Så att liksom bevekelsegrunden för den medicinska modellen och som det var att förbättra reliabiliteten. Och det har också varit ett budskap som har framförts av väldigt många psykiatriker sen DSM-3, att diagnoserna kan ställas med större tillförlitlighet. Om två kliniker oberoende av varandra ställs inför samma patient, så ställer de oftare samma diagnos. Och det där fascinerade mig. För att när jag började titta på det här så kunde jag se att detta var mer retorik än verklighet. Därför att de reliabilitetsstudier som har gjorts av DSM från DSM 1, 2 till DSM 5 som vi har idag, de har egentligen samma skrala tillförlitlighet. Det är liksom, många av de här diagnoserna är man fortfarande fundamentalt oeniga om, trots att man har liksom infört kanske tydligare kriterier då, med man ska ha vissa symptom och så. Det fanns ju inte DSM 1 och 2. Och det fanns ju heller då inte trösklar, som man ska se 5 symptom på depression av 9 för att diagnosen ska komma i fråga och sådär. Men det har inte hjälpt, utan, och det var där jag började att intressera mig för det här, att liksom man såg att det var mer retorik och att vetenskapen bakom diagnoserna fortfarande var väldigt, väldigt svag. Validiteten är ju egentligen det man kanske först och främst kommer att tänka på, att det ska ha en verklighetsgrund. Det räcker ju inte bara att kliniker är överens, det måste ju också motsvara verkligheten. Och där så kunde jag konstatera efter ett tag att det är väldigt skralt med validiteten också. Det finns ju inga biologiska markörer för psykiatriska diagnoser. Det finns inga biologiska tester i psykiatrin för ADHD, depression, inte ens för schizofreni och bipolär sjukdom, utan det finns liksom inga gentester, blodprov, vävnadsprov, hjärnskanning. Så att den kunskapssituation som psykiatrin befinner sig i idag, den är av ett väldigt allvarligt slag, och där i ligger åtminstone en del av psykiatrins kris, för att diagnoserna är fortfarande inte reliabla. Reliabiliteten har inte förbättrats sedan de här tidiga manualerna, utan det är fortfarande väldigt låg reliabilitet. En del forskare har lyft fram att under ideala omständigheter, så när kliniker får träffa en patient som passar väldigt bra in i en kategori, vi kan säga till exempel ADHD, en typisk ADHD-patient, och när de har coachats i kriterierna för ADHD och liksom verkligen är med på bettet, då är de överens ungefär 50% av fallen. Och det är under ideala omständigheter. Sen när man tittar på den kliniska praktiken, när man möter med typiska patienter, det är lite ADHD, det är lite posttraumatisk stress, det är kanske då är man mycket oftare oenig. Så att även under ideala omständigheter är man väldigt ofta oenig. Och diagnoserna är man har fortfarande inte hittat några biologiska markörer för våra vanligaste diagnoser. Så att det är en kris på så sätt att det har pågått. Vi har haft den här medicinska modellen i över 40 år nu, 4 decennier. Och psykiatrin har liksom inte kommit med någonting matnyttigt som på allvar har kunnat revolutionera fältet. Och där ligger en kris. För samtidigt så ökar ju diagnostiseringen hela tiden, trots den här kunskapsbakgrunden. Och det är någonting som jag tycker är väldigt allvarligt, för att man tvingas ju då liksom på något sätt framställa psykiatrins kunskapssituation så mycket bättre än vad den faktiskt är. Och här tycker jag att medierna alls har gjort ett bra jobb, utan tillförlitligheten i diagnostiseringen, den frågasätts sällan i samhället, socialtjänsten, skolan, olika sammanhang, utan man tar den för givet, va? Och samma sak validiteten, att diagnoserna motsvarar en verklighet där ute, den tar man också för given. Så att jag skrev väldigt mycket i den här boken av en slags folkbildningssyfte. Jag vill att människor ska få veta att det här med psykiatriska diagnoser, det är mycket, mycket mer, mycket, mycket skörare grund än vad som normalt kommuniceras i samhället.
Just det, men så liksom vi har sett en övergång från liksom att ha en psykoanalytiskt baserad diagnosmodell till en medicinskt baserad, och där är det ju poängen är ju då att man ska typ försöka identifiera symptom som hänger ihop och sen helst identifiera något underliggande, gärna biologisk orsak. Och det har inte skett, men vi beter oss som att det har skett i samhället, är liksom kritiken där. Hur ser du på det liksom, som alltså både jag och Ragnar jobbar inom psykiatrin liksom, men från ditt perspektiv som sociolog, hur ser du på varför kommer folk till oss och varför vill folk faktiskt väldigt ofta ha just en diagnos av oss?
Det är en jätte, jättebra fråga, och det är där som sociologin kommer in. Boken har ju undertiteln Psykiatrins liv, ett sociologiskt perspektiv. Därför att det som är väldigt intressant, det är ju precis det här som du säger, det faktumet att diagnoserna är varken reliabla eller valida, men människor vill ha diagnoser många gånger. Och där kommer vi in på ett viktigt sociologiskt begrepp, begreppet social konstruktion. Vi har byggt upp en verklighet där de här diagnoserna blir viktiga för olika aktörer i samhället. Det första man kommer att tänka på är kanske läkemedelsindustrin. Att läkemedelsindustrin behöver diagnoserna för att sälja mediciner, psykiatriska läkemedel. Och man kan se då hur, också som jag visar i min bok, att många som arbetar då i DSMs arbetspaneler och även ledningsgruppen för DSM, de har finansiella konflikter, intressekonflikter. De får olika inkomster eller bidrag från läkemedelsindustrin. De är under påverkan från läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin trycker på att det ska bli fler diagnoser och att trösklarna för diagnoserna ska sjunka. Då kan man sälja fler mediciner till människor. Så det är en, men det är, jag skulle bara säga att det långt ifrån bara är läkemedelsindustrin. Det är en förenklad förklaring, för att det finns också sådana saker som då psykiatrin själv har ju också ett behov av att vidga sitt fält och sin muta in ett kunskapsområde. Va? Så där man, psykiatrikerna själva har bidragit att vidga det. Men sen har man ju också sådana saker som, om vi går in då på vårdtagaren själv, som också är en viktig drivkraft. Så har man, jag talar i min bok om moraliska konstruktioner. Och det handlar om att jag argumenterar för att diagnosen ofta innebär ett frikännande, att det är ett sätt att hantera skuld, ett sätt att hantera normöverträdelser och en känsla av att ha gjort fel. Diagnosen har i många fall blivit ett sätt att befria sig från den här skulden. Att inte ha en diagnos, det är snarare förknippat med en upplevelse att jag är ansvarig som person för mina normöverträdelser, för att jag inte sköter mig i skolan eller på jobbet eller på olika sätt. Så att där finns en viktig bakgrund då i en moralisk drivkraft för människor, att en känsla av att vilja bli urskuldad. Jag liknade faktiskt till och med vid att psykiatern intar den roll som prästen tidigare hade och kunde rent få normöverträdelse genom bekännelse och bikt. Nu har vi inte, dominerar inte präster, och vi lever i ett sekulariserat samhälle, men psykiatriken har ofta fått den funktionen att kunna göra det. Det finns liksom en ritual kring att ställa en diagnos. Man gör en intervju, man tittar på symptom, man använder DSM eller ICD, som för övrigt har kallats för psykiatrins bibel då. Och sen kommer ett expertomdöme, och så kan man då konstatera att man har ADHD eller depression eller något annat. Och att det finns en många människor söker sig till diagnoser av det. Det är ett viktigt skäl, långt ifrån det enda, men det är ett viktigt skäl också till att diagnoserna har fått blivit populära, helt enkelt.
Just det. Men så jag tänker lite, hur ser du på det då, det beteendet? För uppenbarligen så, eller jag vet inte om det är uppenbarligen, men jag tycker det. Uppenbarligen så har det funnits det behovet av en sådan funktion även innan psykiatrin. Och är det något problem då, som du ser det, med att folk söker den typen av lykt från skuld?
Alltså, vi har konstruerat världen på det här sättet. Jag vill bara nämna en annan viktig faktor. Det är ju diagnosernas roll i välfärdssystemen. Att en diagnos gör det möjligt att få olika sorters stöd. Det gör det möjligt att sjukskriva sig. Det gör det möjligt att inte behöva komma till jobbet när man inte klarar av det. Diagnoserna är viktiga också som ur ett ekonomiskt perspektiv, och det är inte bara för läkemedelsindustrin utan också för vårdtagare. Det är vårt sätt att bekräfta människors behov av hjälp. Men din fråga är väldigt viktig också, för att vad är då problemet? Ja, problemet skulle jag vilja säga, det är just att jag tror att det finns, tycker jag, mycket starka belägg för att diagnosen med dess grunden medicinsk modell, den missförstår orsakerna till människors psykiska problem. Människor söker inte efter orsakerna till sina problem på ett aktivt sätt. En medicinsk diagnos gör att man så att säga slutar att vara aktiv i att söka psykologiska och sociala orsaker till sina problem. Nästan alltid så finns det, skulle jag vilja hävda, orsaker i människans livssammanhang. Jag menar, de människor som man möter i psykiatrin, det är inte människor som har hjärnskador. Det är ytterst på vad man möter i psykiatrin. Det är människor som är ensamma, som har genomgått svåra separationer, som är utsatta för trauman och våld. Det är människor som har svårt att få balans i sina liv, som har ibland dåliga inkomster, dålig ekonomi. Det finns personer som inte klarar av skolan. Det är liksom en mängd med sociala och psykologiska problem i livssammanhanget. Och vi behöver, tycker jag, en psykiatri som sätter fokus på livssammanhanget och kontexten. Så jag argumenterar för att vi behöver kontextualisera och inte diagnostisera. Nu idag så ställs frågan, vad är det för fel på dig? Och så, det är vad psykiatrin säger. Och sen så hittar man olika symptom. De här felen har du, och så ställer man en diagnos. Mycket, mycket mer fruktbart uppfattar jag att man ställer frågan, vad har du varit med om och hur upplever du det? Det sätter fokus på livssammanhanget. Vi behöver egentligen inte diagnoser för att ställa den frågan. Så att mitt svar på, din, på det du säger, det är att psykiatrin har minskat, om vi talar allmänt, försämrat motståndskraften hos befolkningen att hantera psykiska problem, och misslett befolkningen, skulle jag vilja säga, i att förstå de verkliga orsakerna till psykiska problem. Där ligger problemet med diagnoserna och dess spridning. Vi behöver inte sjuka och störda människor som en sån självbild, utan vi behöver människor som är aktiva aktörer, som börjar fundera på, nu känner jag stark ångest, vad står den här ångesten för? Nu känner jag djup nedstämd, vad står den här nedstämdheten för? Vad är det i mitt liv som pågår just nu som gör att jag känner på det här sättet? Det är den sortens mentalitet, det sättet att tänka som vi behöver i samhället. Inte att jag har någon diffus hjärndysfunktion som inte är påvisad och det gör att jag agerar på ett visst. Psykiatrin mystifierar orsakerna till psykiska problem.
Just det, så liksom man hamnar helt enkelt i felaktiga sätt att förstå sig själv på.
Ja.
Som leder till ofruktsamma lösningsförsök på ens problem.
Ja, absolut. Jag tror att bakom ADHD-diagnosen, bakom depressionsdiagnosen, så är det liksom inte... Menar, om man tittar på forskningen så är det liksom... När det gäller ADHD, man har gjort mängder med studier kring att jämföra ADHD, den så kallade ADHD-hjärnan med barn och vuxna som inte är diagnostiserade med ADHD. Och det man har funnit är ju egentligen ingenting verksamt. Det finns liksom inte några verkliga belägg för att en ADHD-hjärna skulle se ut på något särskilt sätt. Eller när det gäller depression så har man under lång tid talat om att det är en kemisk obalans, det är brist på serotonin. Men det har inte heller kunnat liksom leda fram till något psykiatriskt genombrott i förståelsen av depression, utan det finns ju människor med höga nivåer av serotonin som är deprimerade, och människor med låga nivåer av serotonin som inte är deprimerade. Sambanden är otroligt svaga. Det är också det här narrativet, det medicinska narrativet, är väldigt problematiskt, uppfattar jag det som.
Ja, men verkligen. Eller så, vad gäller det här med serotonin och depression så är det ju till och med det rådande kunskapsläget är ju att den förklaringsmodellen är förkastad, så vitt jag förstår. Vad gäller ADHD så...
Ja, nej, men absolut. Det här tycker jag är ytterligare en sak som gör det så, så spännande med hela det här samhällsutvecklingen. Att, precis som du säger, det rådande kunskapsläget är sådant att teorin om kemisk obalans, den har förkastades senast nu i en meta-review från 2022 av Joanna Moncrief, en brittisk psykiatriker. Men psykiatrin, när jag haft min kurs så får jag gång på gång ändå höra från mina studenter så där, att de har fått höra att det fortfarande är på det här sättet, att nu är en kemisk obalans, och de blir förvånade när jag lyfter fram all data som tyder på att den här teorin inte är korrekt. Så de får fortfarande höra det här. Så det är intressant att fråga sig varför man inom psykiatrin ändå kan fortsätta att säga det här. Det gäller förstås inte alla psykiatriker, men det finns de som fortsätter att säga det. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att man vill vara läkare, man är medicinsk specialist, man vill skriva ut mediciner på samma sätt i psykiatrin som man gör inom allmänmedicinen. Och om man då sätter på sig läkarrocken, den vita läkarrocken, och så vill man ju någonstans också uppleva då att det man gör är korrekt och att man kan motivera för de hjälpsökande varför de ska ta antidepressiva medel, ADHD. Varför ska de ta det här? Ja, teorin om kemisk obalans är liksom någonting man behöver för att motivera många att ta de här preparaten. Och så att tar du bort teorin om kemisk obalans, vad är det då psykiatriker egentligen förskriver för medel? Ja, vi börjar närma oss gränsen mellan hjälpsamma mediciner och skadliga droger, tenderar att bli väldigt luddig då om teorin om kemisk obalans förkastas. Så att jag tror att psykiatrin trots allt ändå behöver den här teorin för att fortsätta vara läkare och fortsätta kunna ha den vita läkarrocken på sig, fortsätta att motivera för hjälpsökande varför de ska ta de här pillerna. Så att jag tror att psykiatrin är en ganska svår situation med ett kunskapsläge som säger att teorin är förkastad, men en praktik där man som ofta fordrar att den här teorin används.
Bara som en parentes här, det är lite kul att vi har det här samtalet online, och både Loke och jag är ju på våra psykiatrimottagningar där vi arbetar, och vi arbetar med att ställa de här diagnoserna, och jag tror jag kan tala för båda när jag säger att det är ett svårt arbete. Och en sak som gör det svårt då att ställa en ADHD-diagnos tycker jag, det är just det här att med säkerhet kunna säga att de här ADHD-symptomen i fråga just inte orsakas av något annat. För att återigen då knyta an till problemen rent, blir det med validitet vad gäller ADHD-diagnosen då. Jag kan bara ta en kort anekdot från mitt eget liv här. Jag har haft en dålig period nu med min fru här i några dagar. Och så satt jag i förrgår kväll och skulle göra mina flashcards, kallade det. Ungefär 10 minuter per dag sitter jag och försöker memorera saker på min telefon. Vilket är lite så kognitivt krävande. Och då märkte jag i förrgår att jag hade så oerhört svårt att koncentrera mig. Att memorera det jag skulle memorera. Och då slog det mig hur lätt det skulle vara att tolka det som att jag hade ADHD. Det är ju det begreppet som allmänheten har tillgång till för att då, quote unquote, förklara koncentrationssvårigheterna. Men i mitt fall så var det ju såklart att det här var någon typ av oro eller ångestreaktion som gjorde att jag hade för mycket tankar kring bråket som gjorde att jag inte kunde koncentrera mig på det jag skulle göra. Men jag tänker att det är ju det här patienter i princip alltid säger när man ska påbörja en utredning. Det är det här att jag vill ha en förklaring till mina problem. Jag har olika typer av problem, och de här problemen är högst reella, va, och jättebesvärande. Alltså konflikter eller problem med glömska eller impulsivitet, vad det nu kan vara. Och så är det någon idé då om att den här diagnosen ska förklara symptomen i fråga. Och det, jag tycker det är väldigt intressant att höra dig prata här och prata om att psykiatrin liksom gör så här för sin egen skull, som ett slags existensberättigande, som att vad ska vi annars göra? Vad ska vi ha för mandat? Vad ska vi ha för makt? Vad ska vi ha att säga till om i samhället? Så det är intressant, tycker jag, att blicka lite framåt här och prata om vad man skulle göra istället. Men då har du liksom siktet inställt på någon mer kontextualiserande psykiatri, där man pratar om vem är du i ditt sammanhang och varifrån kommer du? Men också prata funktionellt då om vilken funktion skulle det ha för dig att få en diagnos. Jag ser en ganska rolig konversation här framför mig, där man nästan frågar patienten: vad skulle du ursäkta om du fick den här diagnosen? Vad skulle du slippa ta tag i? Men också vilka krav skulle folk inte ställa på dig? Alltså apropå det här kontextuella, att folk kanske inte skulle hacka på någon då för att den inte gör sina läxor om den har fått en diagnos. Det kan vara den typen av social funktion också bakom en diagnos.
Ja, nej, men verkligen. Det är spännande att fundera över. Verkligen, alltså, jag vill bara nämna att det som gör att jag hyser stort hopp faktiskt om att saker och ting kommer att förändras här, det är återigen en sak som jag tycker att svensk media inte har gjort ett bra jobb i. Det är att Världshälsoorganisationen, WHO, de har kommit med 2 ledande policydokument, både 2021 och 2023, där de skisserar riktlinjerna för just en social och psykologisk psykiatri. I det här dokumentet från 2021 som heter Guidance on Community Mental Health, så identifierar WHO 22 vård- och omsorgsmodeller i hela världen som uppfyller kraven på god vård och omsorg. Och det som är så intressant bland alla de här 22 är att ingen av dem här bygger på den medicinska modellen. Det är inte diagnostik, det är inte fler diagnoser som ska lösa våra problem. Det är inte mer medicinering. Utan det är istället olika sorters dels psykosociala behandlingsmetoder och dels alltså olika former av arbete, socialt arbete i samhället, gruppverksamheter, boenden och sådana saker. Så att det som jag tycker är så intressant, det är att WHO har också svängt väldigt mycket här. De har lyft alltså fram en framtida riktlinje för en framtida psykiatri som går stick i stäv med det paradigm vi lever i idag. Och det samma har faktiskt uttalats av FNs ledare för alla människors rätt till hälsa, Dagnus Puras, professor i psykiatri, litauisk professor. Han har uttalat att vi också måste gå en annan väg mot en mer kontextualiserande, socialpsykologiskt orienterad psykiatri. Sluta att identifiera störningar, sluta att medicinera som första valsbehandling. Det fungerar inte. Evidensen kräver en förändring. Han har arbetat stenhårt för ett politiskt skifte här, alltså, till en mer socialt och psykologiskt orienterad psykiatri. Så att det känns som att saker och ting ändå är på väg att hända när liksom människor inom den, inte på den här maktnivån, globala maktnivån, reagerar. WHO har också uttalat nyligen för några veckor sedan att antidepressiva medel ska inte användas som förstavalsbehandling för lätt och måttlig depression. Man har fortfarande behålla den för allvarlig depression, men i alla fall för måttlig och lindrig depression så ska den tas bort. Jag tror att man även kommer att titta över dem för allvarlig depression eller svår depression, men det händer någonting här. Och jag tycker, låt mig anknyta till det här med medierna, så Jag menar, det är många i vårt samhälle som känner till att WHO har författat de här dokumenten. De sprider inte den här kunskapen i samhället. Så att media och psykiatrin är, så att säga, det finns en sorts allierad relation med varandra här. Och det är problematiskt, tycker jag.
Ja, en kollega berättade i förrgår, tror jag det var, att det finns inte bara en utan flera influencers som har ett samarbete med ADHD-kliniker och postar saker då i sina kanaler som att nu ska jag ta reda på om jag har ADHD-superkraften. Som en litet inpass här, som ett exempel på just den här alliansen då mellan media och psykiatriet. Jag har inte hört talas om den här WHO, den typen av diskurs. Jag har hört lite om den, framförallt via dig, Loke, och psykiatrin i Belgien som ju har anammat ett mer kontextuellt perspektiv. Det finns ju också svenska exempel på, jag tänker där på integrerad beteendehälsa som är ju tänkt att vara strikt kontextuellt. Där hela vårdcentralen då, som man arbetar med i IBH, ska ha ett kontextuellt perspektiv på beteendeproblem.
Intressant. För att bara kommentera den här idén också om superkrafter med ADHD. En annan bit, en annan del av min bok tar också upp hur en diagnos påverkar identiteten och hur man påverkas av att ha en diagnos, självbild, relationer med andra. Och en tes som jag driver är att diagnoserna, de har ju den här funktionen att de kan mildra moralisk skuld, att man är en dålig människa. Men de har också en mängd andra kvaliteter som gör att man upplever stigma och skam över sin identitet. Det är också något som vi sedan pratar om i vårt samhälle, eftersom psykiatrin hela tiden uppmuntrar människor att söka diagnos, så blir den här problematiken med stigma, den blir ofta osynlig. Men det finns väldigt mycket forskning som jag också redovisar i min bok som visar att självbilden får negativa konsekvenser för självbilden och de sociala relationerna att få en diagnos. Från att man har varit en person som för tillfället då inte lever upp till olika normer, så tenderar diagnosen att skapa en identitet som man hela tiden bedöms utifrån i mötet i vardagslivet. Och, så, men det som jag tänkte på här då med superkrafter, jag tror att det här med att det finns de här negativa konsekvenserna för identiteten, för de sociala relationerna, det är någonting som vi i samhället någonstans tycker det är väldigt beklagligt, även inom psykiatrin. Och då försöker man hantera det genom till exempel ADHD och säga att du ska inte vara ledsen för att du har en neurokognitiv funktionsnedsättning, för det är en superkraft att ha ADHD. Vi försöker, inget av kriterierna för ADHD, de innehåller inga styrkor, det innehåller inga tillgångar. Utan det är en dysfunktion, neurobiologisk dysfunktion. Och då försöker vi i samhället liksom att kompensera det på något sätt. Men jag undrar, det är ett tamt försök. För vad är det för sorts superkraft? Ja, det är väl, skulle väl inte behövas någon diagnos från första början i sådana fall. Det är väl styrkor en individ har från början. Varför ska man länka det till någon sorts diagnos? Va? Så att jag tycker att logiken blir märklig här när vi talar om ADHD som en superkraft.
Och bara som en till kort berättelse här från vår mottagning, så kan jag inte låta bli att tänka på att de patienter här som får ADHD-diagnos, mycket fokus på ADHD nu, men så får det vara, för det är mycket fokus på ADHD i samhället, så att varför ska det inte vara det här i podden? Men hur som helst, de som får ADHD får gå i en typ av kurs, kan man säga. Och det vi förmedlar där, och det här är jag ju också medansvarig för, det är ju att ett perspektiv då på att det har med hjärnförändringar eller hjärnavvikelser att göra. Så att jag menar, jag är ju själv här satt på de anklagandes bänk liksom. Och jag kan verkligen känna nu att när vi pratar så känner jag så här, oh, vad är det jag håller på med egentligen? Men det är lite kul, för då får jag också komma i kontakt med liksom, vilka ursäkter jag har eller vilka försvar som jag vill ta till då för att försvara det här paradigmet. Och någonting jag vill bolla med dig, för det är att vi har ju pratat mycket nu om diagnoser då, som ju är en slags, ja, det ser sig självt, men det är ju en kategorisering. Man försöker ringa in en serie symptom som man menar då hänger ihop på ett relevant sätt i en diagnos eller i ett syndrom. Även om det finns mycket diagnoskritik, så tänker jag att många i psykiatrin arbetar på symptomnivå. Och det är där man försöker inrikta sina insatser, psykoterapeutiska eller farmakologiska. Säg det då att patienten besväras av, säg symptomet 10 tankar åt gången. Man får liksom inte fatt på någon tanke och kan stanna kvar vid den och ägna sig åt målinriktat mentalt beteende. Vet du där, Jonas, liksom, vad tänker du om den typen av arbete? Att psykiatrin ändå skulle arbeta farmakologiskt mer på symptomnivå, alltså depressiva symptom, ångestsymptom. Vad har du för tankar om det? Ingen jättekonkret fråga, jag vet, men jag vill ändå höra vad du tänker.
Ja, jag tycker att detta är mycket problematiskt, att man jobbar på symptomnivå. Och det är ju också, våra diagnosmanualer är ju, vad man brukar säga, våra deskriptiva system. De beskriver bara symptom. Orsaker går inte att hitta i DSM eller ICD. Och psykiatrin jobbar ju då väldigt mycket på symptomnivå. Också när det gäller utvärderingar och behandlingar så är det symptomreduktionen som man är ute efter. Och det gynnar ju förstås ett farmakologiska interventioner, för att de är ganska duktiga på att åtminstone kortsiktigt sänka symptomen, förbättra symptombilden för människor, i alla fall för en viss grupp, ska inte säga alla, för det är fortfarande problem även med korttidsstudierna, men i alla fall men det som är problematiskt, jag skulle vilja se en psykiatri, och det är det jag uppfattar att WHO och FN också har talat om. Jag vill se en psykiatri som går till orsakerna. Det är det vi måste komma ihåg. Det handlar om att man etablerar vanor i sitt liv. Man etablerar roller och mönster som man måste bryta med. Man lever på ett sätt som gör att de här problemen ständigt reproduceras. Så att jag tycker att det är problematiskt att så mycket psykiatriska behandlingar utvärderas genom symptomreduktion och ofta kortsiktiga, har ett kortsiktigt perspektiv. Läkemedelsstudierna, de kan ju vara mellan 4, 5, 6, 7 veckor. Vi behöver tänka långsiktigt snarare än kortsiktigt, och vi behöver tänka på vad det handlar om. Vad handlar problemen om? Inte så mycket att vi har problem. Symptomen är ju det direkta uttrycket för lidandet. Men jag tycker det är tragiskt att vi inte är intresserade av vad som orsakar lidandet. Så att det är min bild av.
Ja, jag skulle gärna höra lite om hur du ser på framtidens psykiatri där. För jag kan ju skriva under verkligen på i princip allt du säger. Och jag skulle säga att så jobbar jag i psykiatrin. Alltså för att hjälpa patienten att bygga en motståndskraft och kunna ställa sig rätt frågor när symptomen dyker upp. Frågor som hjälper dem vidare och liksom leva ett liv där de blir svaret. Med det sagt så undrar jag lite då, vad gäller framtidens psykiatri, hur ser du på biologiska interventioners plats i det? För jag som jobbar så skulle ändå säga att det finns tillfällen där jag är väldigt glad att ha mina läkarkollegor som då kanske kommer med biologiska interventioner. Till exempel patienter med bipolär sjukdom typ 1. alltså framförallt, alltså som får riktiga manier, inte hypomanier. Där uppfattar jag att behandling med litium är fantastiskt. Och då kan man ju också lägga till det att, att litium är ju en medicin som, ja, men det är ett grundämne och det är gammalt. Så det finns ju ingen patent på det, så läkemedelsindustrin kommer inte tjäna så mycket pengar på litium. Andra situationer då är jag väldigt glad för det är patienter med svåra psykossymptom där de har så mycket ångest att de liksom nästan håller på att förgöras. Alltså så, de klarar inte fungera och det dessutom är giftigt för deras hjärna med den nivån av ångest. Det kan vara så mycket ångest att man får utslag på sin kropp i värsta fall. Liksom. Väldigt glad att det finns antipsykotisk medicinering då. Även svåra tvångssyndrom, något som också kallas generaliserat ångestsyndrom, som kan se ganska lika ut, är att man har väldigt mycket jobbiga tankar som man plågas av, skulle jag säga, är det centrala där. Liksom. Där kan också behandling med antidepressiva för de två diagnoserna ge en lindring för ångesten som gör att patienten kan börja tänka och inte är i konstant liksom, torterat tillstånd av sina tankar. Då också även vissa patienter med ADHD där det tycks vara en väldigt renodlad problematik, kan den medicineringen liksom upplevas av patienten som en total livsförändring på något sätt. Även om det är långt ifrån så i alla fall vad gäller det. Men med det sagt så vill jag bara liksom, ja, men hur ser du på till exempel de här diagnoserna jag nämnt, kanske framförallt bipolär sjukdom typ 1 och till exempel schizofreni?
Ja, jag har ju medicinering, farmakologiska interventioner är ju någonting som jag också diskuterar utförligt i min bok. Och jag håller absolut med dig om att medicineringen har sin plats i psykiatrin. En psykiatri utan farmakologiska interventioner skulle vara klart sämre. Den behövs helt enkelt i vissa sammanhang. Så att någonting som jag framför i boken, det är ju att dagens psykiatri, den drivs av så att säga huvudprincipen att först medicinering och i mån av resurser även sociala insatser. Men jag vill vända på den principen och säga att först sociala insatser och i mån av särskilda behov även medicinering. Och det tycker jag också verkar ligga i linje väldigt mycket med vad WHO lyfter fram här. För att de behandlingsmodeller som de pekar på, det handlar faktiskt väldigt mycket om att psykofarmakaintag är frivilligt och att psykofarmakaintag begränsas till kortare tidsperioder och sker frivilligt. Va? Det finns en av de här behandlingsmodellerna som har visat sig väldigt framgångsrik i behandlingen av förstagångspsykoser. Det är en modell som heter öppna samtal, open dialogue. Det är finska lappan, jag vet inte om ni känner till det. Men där har man ju den här principen att det finns en del patienter där som behöver medicinering. Det är faktiskt förvånansvärt många med psykotiska problem som inte behöver medicinering och inte vill ha det. Men de som vill ha det och upplever det som absolut nödvändigt, så sätter man upp en plan redan från början när man ska sluta. Så att de håller inte på år efter år efter år med antipsykotisk medicinering. Och där är det ju också intressant med läkemedelsstudier som visar att långsiktigt så klarar sig personer som inte tar antipsykotisk medicinering eller låga doser, de klarar sig bättre än de som följer en strikt medicinsk intervention, att kontinuerligt ta doser med antipsykotisk medicinering. Så att det finns också en betydande grupp som är med psykotiska problem som inte behöver det här. Och det tror jag är svårt för psykiatrin att erkänna, därför att man har länge lyft fram att psykosen är ett medicinskt problem, det är en hjärnsjukdom. Det, de beteenden och tankar som psykotiska människor uttrycker är obegripliga. De behöver inte tolka, de behöver inte förstå. De har egentligen ingen mening, det är medicinska problem. Men här så kommer då öppna samtal, och det finns även andra behandlingsformer med liknande och en dialogisk orientering, och visar att de psykotiska symptomen, de är, det finns en begriplighet som det handlar om att förstå i dialog med den hjälpsökande. Så att jag håller med dig om att det verkligen är som så att psykiatrin måste ha mediciner, men den gruppen är mycket, mycket mindre än vad som är fallet idag.
Men så tänkte jag lite en uppföljningsfråga där då. Skulle du vilja liksom definiera vad sociala insatser är? Och också vem du tänker psykiatrin ska erbjuda det till? För jag tror att en av anledningarna till att man erbjuder medicin först är för att det är lättare att hitta pillerburkar än att hitta mänskliga kontakter att erbjuda människor. Och där hamnar vi ju liksom i något slags gränsdragningsproblem. Liksom så. Vem är det psykiatrin ska finnas till för, och vad är de här sociala insatserna som du tycker man ska erbjuda?
Bra fråga. Det jag pratar om är ju en psykiatri som jag menar, så argumenterar jag i min bok för att psykiatrin bör satsa på relationsbyggande praktiker istället för psykofarmaka. Det är det som ska vara kärnan i behandlingen. Det är psykoterapi, det är familjeterapi, det är coachning, det är själavårdssamtal, det är gruppsamtal, gruppverksamheter. Det är den sortens satsningar som psykiatrin ska ha. Och sen ska den använda psykofarmaka också, men det är inte huvudangelägenheten. Idag så finns det ju egentligen inga alternativ till att använda piller. Det är liksom, psykiatrin är upplagd på ett sådant sätt. Och här behöver vi en omorganisation av psykiatrins fält och målsättning. Men då måste man ju också från psykiatriskt håll släppa in andra behandlingsmodeller. Och jag tror att det är många gånger som möter argumentet att de hjälpsökande själva borde få välja. De borde få välja om de vill. Till exempel i Norge har det länge funnits en avdelning för psykospatienter som inte är satta på medicinering. De får välja det. Varför har vi inte liknande i Sverige? Vi är väldigt snäva och strikta med ett sätt att tänka. Jag tycker FN och WHO pratar också om personcentrerad vård och rättighetsbaserad vård. Att man måste få välja själv. Man får välja i många andra sammanhang i livet. Men här så är det väldigt strikt och stelt. Här är det monopol på en viss sorts intervention. Så att jag tror att det känns realistiskt att tänka sig att vi försöker jobba för en psykiatri med större valfrihet och så.
Just det. Ja, men det makes sense, verkligen. Eller så. Vad tror du? Så vi har förstått din, och tagit till oss din kritik av psykiatrin. Vad tror du någon som kritiserar dig skulle ha för liksom motargument mot det här?
När jag haft den här kursen som jag hade under flera år så hade jag ett antal studenter också som jobbade i psykiatrin samtidigt som de gick den här kursen. Och jag tog till exempel upp reliabilitetsproblemet med psykiatriska diagnoser som jag pratat om här i podden. Och presenterade det då. Jag går in ganska noggrant på det, för man gör ju såna här statistiska undersökningar, man har kappamått, va? Där man då liksom mäter hur ofta är psykiatriker överens när de ställer diagnos och hur sällan är de överens. Och så graderar man det då från 0, det är inte bättre än slumpen, och 1,0 är fullständig överensstämmelse. Och så går jag in då på visa på liksom kvantitativa data som belyser den dåliga reliabiliteten, och så går in noga, för jag vill att det här måste liksom gå fram. Jag vill att de ska få en grundad förståelse kring det här. Och sen har jag då hört att ett försvar som har använts inom psykiatrin för det här, det är att andra diagnoser, allmänmedicinska diagnoser, där kan läkare också vara oeniga om vilken diagnos. Ska personen få en cancerdiagnos eller ska den inte? Ska personen få liksom någon sorts diagnos eller inte? Och visst, det är sant att även inom allmänmedicinen kan man vara oense, men det som jag tycker är den fundamentala skillnaden här, det är att i allmänmedicinen så har du blodprov, vävnadsprov, gentester, du har datortomografi, du har hjärnskanning, du har alla de här instrumenten, så att du kan faktiskt komma fram till ofta förr eller senare om är det rätt diagnos eller är det inte. Det finns en sån möjlighet när man är oenig. I psykiatrin så finns aldrig den möjligheten, utan här är det fortfarande som så att vi lever i ovisshet. Och det som ofta brukar ske i psykiatrin är ett väldigt intressant förhållande, nämligen att den nya psykiatriken som möter den hjälpsökande, den ställer ytterligare en diagnos. Och sen så kommer en psykiatriker till och ställer ytterligare en diagnos. Så vi har ofta idag hjälpsökande som har 5, 6, 7 diagnoser, och det är ju just ett uttryck för den dåliga reliabiliteten, att det går liksom inte att avgöra vad som är sant eller falskt i någon mening. Jag betvivlar verkligen att ha 5, 6 diagnoser, det kan ju, där symptombilderna också kan stå i strid med varandra. Det ger absolut ingen klarhet. Jag tror att ha en diagnos ger dålig klarhet och har stora problem. Men att ha 5, 6 diagnoser, alltså jag skulle själv säga att jag tycker att det är en absurd situation att man låter det ske. Hur kan man sätta 5, 6 diagnoser på en person? Det finns ingen rim och reson och logik. Ingen klarhet skapas av 5, 6 diagnoser.
Tack. Jag ser att vi håller på att flytta på vår tid här, tråkigt nog. Eller så. Men tack så mycket för detta samtalet. Det har verkligen varit riktigt kul att lyssna på. Eller så.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med här och framföra de här sakerna. Det känns jätteroligt för mig. Så tack så jättemycket, det var jättetrevligt att träffa er.
Vi hoppas det här når många av oss som arbetar inom psykiatrin. Finns det något så här avslutande du skulle vilja säga till oss som jobbar inom psykiatrin?
Ja, jag skulle vilja säga att jag förstår verkligen att ni har ett tufft jobb, ett svårt jobb, ett jobb där man ofta tvivlar på vad man gör, och där man också ständigt funderar på om det inte skulle finnas bättre lösningar än vad man har gjort. Och jag tror också att det är ett otroligt viktigt men väldigt svårt jobb, och jag hoppas på att psykiatrin kommer att förändras på sikt. Det är något jag kämpar för, och det är nog det som jag skulle vilja avsluta med.
Tusen tack, Jonas Lindblom.